Hej kära lyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi finns på nätet under adress tyresoradion.se samt som app och podd. Och jag heter Nina Dahl och kommer idag att gå vidare i vår programserie om ideologier. Och med mig har jag som vanligt Leif Bratt, men också en gäst som heter Marcus Obligado som representerar Vänsterpartiet idag. Idag kommer vi att gå in på ideologin kommunism och då kommer också Marcus hjälpa oss att tala lite kring det och var Vänsterpartiet står idag. Både med sin politik här i Tyresö men också mot en historisk kontext. Men vi börjar som vanligt som vi gjort i våra tidigare program med att Leif ger oss en liten historisk bakgrund till kommunismens uppkomst. Och sen så går han vidare in med den analysmodell som vi har haft i våra tidigare program. Så får jag be dig starta här då och berätta lite om kommunismens bakgrund, Leif.
Då får man nog börja i någonting som heter socialism. För att kommunismens bakgrund, den har sina, eller kommunismen har sina rötter i socialistiska idéer om hur ett bättre samhälle ska skapas. Och socialismen menade då att det är kollektivet, gruppen, och till då vår gemensamma stat så att säga, som är den bästa garanten. Det är den som bäst löser ekonomiska och politiska problem. Så att alltså det är socialism, det är där det börjar. Och det lite roliga med det är att jag har tidigare sagt att politiska idéer uppstod i samband med franska revolutionen. Men man hittar, om jag nu får säga då, socialistiska idéer, gemensamt ägande, kollektivet hjälps åt, redan i Platons verk Staten. Kristna församlingar levde tidigt i en slags kollektivhus, alltså gemensamt ägande, och man fixade tillvaron tillsammans. Och redan så tidigt som i början på 1500-talet så finns det väl en halvbekant bok som heter Utopia av Thomas More. Och han skildrar ju ett lokalsamhälle med ungefär, jag kommer inte ihåg nu, cirka 1000 individer. Alltså varje samhälle, varje gemenskap ska vara relativt självförsörjande. Ska lösa sakerna kollektivt. Och exempel lite putslustigt då. Var tionde år skulle man byta hus så att ingen var intresserad av att samla på sig grejer och prylar. Utan man var inte så materialistisk, för att man visste efter 10 år så ryker till någon annan som får ta över huset. Men man kan säga också då att socialismen i modern mening, det startar med, ja, i samband med då upplysningstiden kan man väl säga. Och då finns det idéer. Det finns en fransk aristokrat, Saint-Simon, som beskriver. Han, idag skulle vi kalla det ungefär som Alva och vad heter han, Gunnar Myrdal. Social ingenjörskonst, alltså staten behöver inte äga men styra och mot jämlikhet. Och vi har en praktiker, han heter Robert Owen, tror jag han uttalar. Han var i alla fall engelsk industrialist. Och han skapade ett samhälle, alltså ett lokalsamhälle där han sänkte arbetstid. Alltså hans fabrik och fabriksområdet och där arbetarna bodde. Han byggde upp ett helt
samhälle i sig.
Ja, just det. Och med då, han förkortade arbetstiden, höjde lönerna över genomsnittet och tillsåg att barnen, alla barnen fick gå i skolan. Han trodde väldigt mycket på det här att vi är en produkt av den miljö vi växer upp i. Så att en skola för alla var han. Så det var tidiga socialister. Men sen också hjälpte det ju till att alltså få anhängare. Därför att med den industriella revolutionen så uppstod ju ett femte stånd. Vi hade ju tidigare ståndsriket så här, adel, borgare, präster och bönder. Nu kom en femte klass till och det var ju arbetarna. Det var ju de som så att säga, kanske appellerades av socialistiska idéer. Så att man kan säga med den industriella revolutionen så fick vi en missgynnad grupp. Arbetarna, ja. Eller proletärerna. Och då hade liksom alltså socialismen vunnit intrång. Och sen så delades de då upp i två huvudfåror. De som sa då, lik Marx, att enda sättet att skapa det socialistiska samhället, det kollektiva samhället, det var genom revolution. Och sen var det socialdemokrater som sa vi ska ta det den legala vägen.
Ja, lite mer reformistisk, inte revolutionärt.
Ja, just det. Så kan man säga. Via parlamentet. Ja, så att det blev två huvudfår av socialismen. Och då uppstod kommunismen som sagt, som den revolutionära grenen. Och det börjar väl med Karl Marx då. Eller han tillsammans med Engels ger ut det kommunistiska manifestet 1848. Och det sker samtidigt som vi i det kontinentala Europa har väldigt, väldigt mycket uppror. Alltså arbetaruppror. Det är inte speciellt framgångsrikt, men de etablerade, de konservativa och liberalerna inser att de måste lätta på trycket lite grann. Och liberala idéer vinner visst försprång över de konservativa som har varit förhärskande under den första hälften av 1800-talet. Och rösträtt och sånt där utvidgas.
Men hur såg det ut i Sverige då med den här utvecklingen?
Ja, alltså de svenska kommunisterna kan man nog säga, de fick vind i seglen i och med första världskriget och den sen då följande ryska revolutionen. För det är en grupp som bryter sig ur det socialdemokratiska partiet som döper sig, om jag minns rätt nu, till Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Det är liksom den första, alltså kommunistiska partiet, för de är kommunister, men de skriver inte så i namnet då, i loggan, i varumärket. Senare blir det här vänsterpartiet Sveriges kommunistiska parti, jag tror det är 1921. Sen 1960, alltså när vänstervågen på 60-talet, 65-66, någonting sådär, så blir det då Vänsterpartiet kommunisterna. Och 1990 så blir det enbart Vänsterpartiet. Och det har ju säkert att göra med Östeuropas fall. Alltså det är inte så gångbart att kalla sig kommunist längre. Och det fick ju bland annat Lars Ohly erfara när han kallade sig kommunist och tog det hus i. Ja.
Men om vi då går tillbaka till vår analysmodell och tittar på de olika delarna vi har kommenterat där. Då tänkte jag, vad skulle man säga, vad är missnöjet som deras ideologi grundar sig i?
Jo, det jag nämnde tidigare. Alltså det är arbetarnas levnadsvillkor. Och med parlamentarismens intrång, alltså de här rösträttsreformerna som sker successivt, inkomstnivån sänks och så för att ha rätten att rösta. Så de blir ju fler och fler. Och missnöjet som pyr mellan dem, eller hos dem, det är ju alltså arbetsvillkoren. Alltså det är 12 till 16 timmars arbetsdag, så ska man säga. Och det är ju enorma inkomst- och förmögenhetsskillnader. Och lite för att ta i så kan man säga att man såg kapitalistsamhället som ett slavsamhälle. Alltså ett samhälle fyllt av löneslavar. Alltså det är socialisterna såg det så.
Vad är målet då, om man säger utifrån det du har beskrivit nu? Vad var deras mål och deras vision eller utopi?
Innan jag kommer till målet skulle jag bara säga så här. Det finns en liten halvrolig slogan från Marx också. Bara för att förklara hans syn. Det finns det. Religionen är ett opium för folket. Jag tror till och med att det fanns skrivet på fasaden på Kreml mausoleet där på något sätt. Men i alla fall, då, för han menar att det var religionen som konserverade det bestående samhället, alltså tsarväldet. Men målet som du var inne då på, det var ju att ett klasslöst samhälle där all egendom i princip ägs gemensamt. Nu menar jag inte hela att alla äger, utan det var mer sån här, det här företaget så är det vi arbetare som driver det tillsammans och tar del av. Även om du är direktör i bolaget, så vi äger allihopa det här bolaget tillsammans. Mm. Och staten kunde äga kanske större industrier och kanske sådana som var väldigt strategiskt viktiga. Så, men gemensamt ägande, det var ju målet. Och man vill ha ett samfund där människor hade lika värde. Alltså inte räknat till pengar, men alltså människa än jag.
Nej.
Det de såg, det var att kapitalisten exploaterade arbetarklassen för egen snöd vinning. Och när man hade avskaffat klassamhället genom revolution, då avsåg man ju också att avskaffa exploateringen av människor. Eftersom vi ägde sakerna tillsammans och kunde dela på resultatet.
Men då, för att komma in på vad vi då har för vad vi ser att de har för handlingsprogram. Det är ju kopplat till det du precis beskriver.
Revolution. Ta kontroll över produktionsmedlen. Och så, alltså på det sättet då skapa ett rättvisare samhälle. Vi har ju också den här då, vissa slogan. Så här, man skulle skapa för proletariatets diktatur bland annat. Som ett första steg. Men han hade en smart förklaring får man väl säga.
Tänkte du på Marx?
Marx, ja. Därför han argumenterade för revolutionen att den var nödvändig. Därför kapitalisten, han fattade ju så att det här produktionsresultatet, vinsten, den återinvesterade han för att effektivisera produktionen. Effektiviseringen medförde ju då att arbetarna blev arbetslösa. Så enda sättet att så att säga rädda sitt eget skinn, alltså bland arbetarna, det var ju att störta kapitalisten, göra revolution, så bli av med den klassen, så äger vi gemensamt. Och då slipper man arbetslöshet och annan misär. Så han hade en bra förklaring, eller gott argument, beroende på nu vad man har för syn här i världen. Att avskaffa klassamhället genom revolution, det var handlingsprogrammet.
Tack så jättemycket Leif för den korta historiska bakgrund till kommunismen.
Ja, kära radiolyssnare, jag fortsätter lite grann här därför att Nina var tvungen att lämna inspelningen och Marcus studerar för närvarande, inte just idag men normalt nere i Holland, så han har lite, sitter lite trångt till för att kunna göra inspelningar. Så därför tar jag över nu Ninas roll. Och fråga dig då Marcus så här, hon brukar fortsätta med den andra gästen efter min dragning med att ställa frågan, har du några kommentarer till det Leif eller då jag har sagt om den historiska bakgrunden?
Just det, absolut. Jag tycker att det är väldigt intressant det som ni har tagit upp här tidigare i programmet. För mig som vänsterpartist är det viktigt att få vara med här och prata om det här ämnet, kommunism. Vänsterpartiet är ju det enda parti som har haft representation i riksdagen och samtidigt kallat sig kommunistiskt. Så därför är det ju en väldigt naturlig del av vår historia som parti. Och det är viktigt att prata om vår historia. Det finns många delar som är problematiska, som vi har arbetat väldigt aktivt med. Vi har skrivit vitböcker, vi har diskuterat att öppna seminarium, låtit oberoende forskare gå igenom arkiven. Men sen så finns det andra delar av vår historia som vi har alla anledningar att vara stolta över. Det var Vänsterpartiet som föreslog ett förbud mot barnaga. Vänsterpartiet krävde kvinnlig rösträtt och 8 timmars arbetsdag. Vänsterpartiet föreslog redan 1973 att man skulle legalisera homosexuella äktenskap i Sverige. Så det finns många delar av Vänsterpartiets historia som jag också känner en väldigt stolthet i. Samtidigt som att det är viktigt att diskutera, vara öppen och problematisera delar av vår historia. Så därför känns det väldigt kul för mig att få vara med här och diskutera de här frågorna.
Men man kan väl ändå också säga så här, nu kanske jag trampar på fel tår, eller vad ska jag säga. Nej, men en representant för inte helt obekant, Lars Ohly, han sa ju, om jag minns rätt, för ett 10-tal år sedan ungefär, jag är kommunist. Och det tog hus i helvete, om man får prata klarspråk.
Ja, självklart. Alltså kommunismen som begrepp och som politiskt redskap kan man säga i debatten är ju otroligt förknippat förstås med en massa med statsbildningar i öst, massor med olika övergrepp, inte minst i Kambodja till exempel, Kina. Det är förknippat med mycket grymhet, mycket smärta och mycket både nationellt och individuellt lidande och traumatiska upplevelser. Så att förstås så är begreppet väldigt laddat. Så att när Lars Ohly eller någon annan för den delen använder det begreppet så är det väldigt laddat för människor. Och det måste man ju ha en djup förståelse för. Det är laddat hos mig också. Även om jag både har så att säga en teoretisk ingång till begreppet kommunism från mina studier så att säga, och en, vad ska man säga, en historisk ingång till begreppet från mitt partis historia, där man kan läsa om de kamper som mitt parti och som andra kommunistiska partier har utkämpat om kampen för allmän och lika rösträtt, 8 timmars arbetsdag, en utvidgande av begreppet demokrati så att det gäller fler grupper, så att man ska förbjuda barnaga till exempel. Den typen av frågor som det har varit vänsterpartier som har drivit. Så att det är en väldigt dubbelhet i det här begreppet. Och det är viktigt att belysa, tycker jag, att lika laddat som det är negativt, så att säga, för helt rättfärdigt för väldigt många människor, så finns det också en annan sida som handlar mycket om de fighter som vi har behövt kämpa, så att säga, genom historien. Men självklart är det ett laddat begrepp.
Apropå laddade begrepp då, jag fick det i huvudet när du sa ordet demokrati, för jag tror väl att ni kallar er demokratiska idag. Historiskt så har vi ju det här begreppet proletariatets diktatur. Det blir väl också lite laddat, eller vad jag nu ska kalla det för, om ni samtidigt vill kalla er demokratiska.
Ja, just det. Det finns ju 2 saker här då som är viktigt att komma ihåg. För det första så är Vänsterpartiet idag ett fullständigt fullfjädrat demokratiskt parti. Vi finns med i alla valda demokratiska församlingar. Vi söker göra om samhället, så att säga, genom politisk representation i våra parlament på liksom demokratisk väg. Så där råder ju ingen som helst tvekan, så att säga. Men när, som du tar upp här, begreppet proletariatdiktatur, så är det ju naturligtvis väldigt laddat. Att ha med begreppet diktatur i vilket sammanhang som helst blir det laddat, förstås. Jag tror att om man ska se på begreppet ur en ganska strikt teoretisk synpunkt eller synvinkel, så kan man säga att proletariatet, när det här begreppet myntas på 1800-talet, proletariatet utgör kanske 90% av befolkningen, om inte mer. Proletariatet, det är ena delen av begreppet. Och diktatur då, i det avseendet, betyder styre, alltså. Så att folkmajoritetens styre, det är så att säga en teoretisk ingång till begreppet proletariatets diktatur. Att man säger att den stora folkmajoriteten av då arbetarklass, som det i synnerhet var på den tiden förstås, ska ges makten över produktionen i samhället, över de olika institutionerna, över ekonomin. Det är en del av begreppet. Sen så finns det en annan del av begreppet som har laddats med många olika innebörder, som innebär också ett visst förtryck mot oliktänkande eller mot andra åsiktsströmningar. Man kan ifrågasätta om proletariatets diktatur då, till och med som det var tänkt på 1800-talet, i vilken utsträckning vissa av de här friheterna som vi tar för självklara idag skulle få finnas, så att säga. Pressfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, den typen av. Så man måste problematisera det också, men det kan vara viktigt att komma ihåg, så att säga, vad de här 2 begreppen, proletariat och diktatur, betyder i det här 1800-talssammanhanget. Det är ofta någonting som har vridit och vänts på lite för lite, tycker jag, när man tar upp det begreppet. Att det betyder just folkmajoritetens styre.
Får jag då, kanske låter lite inställsamt, men lite sammanfattningsvis kan man säga att man ska tolka det i ett sammanhang där man kunde prata om tidigare adelns diktatur, det var adelsstyre. Sen fick vi ståndsriksdag, och då har vi borgerskapets diktatur, alltså borgerskapets styre.
Ja.
Och sen så kom då arbetarklassen.
Ja, ja. Precis. Precis som du säger, om man tittar på vad är motsatsen då, så att säga. Ja, det är klart att om man centrerar all politisk makt, all ekonomisk makt och all social makt till några få procent av samhällets elit, ja, då är det klart att då är inte det en demokrati heller. Så att på 1800-talet så är det förstås inte en fråga om vad vi brukar kalla idag liberal demokrati eller proletariatets diktatur, utan det handlar i mångt och mycket om, som du säger, adens diktatur eller andra typer av väldigt centrerade styren mot då arbetarklassens intressen av att få vara med och styra över ekonomin och sociala frågor och den politiska representationen och demokratin också, förstås.
Jag försökte bara skaffa lite plusvärden där.
Ja,
du, Marcus, din huvudsakliga roll här är ju då att prata om vad är Vänsterpartiet idag? Och om utifrån den här historiska beskrivningen, hur mycket har ni kvar? Vad vill ni idag? Alltså, utifrån den här analysramen vi har med en ideologi grundas på missnöje. Vad är ni inte nöjda med i dagens Sverige?
Ja, just det. Vänsterpartiet idag är ju ett demokratiskt socialistiskt parti som har sin grund i den ekologiska rörelsen, i fredsrörelsen, kvinnorörelsen, hbtq-rörelsen. Vi har tillsammans med många andra vänsterpartier i Europa utvecklats i en demokratisk socialistisk riktning då egentligen kan man säga från 60-talet och framåt, men i huvudsak från 90-talet och framåt. Och Vänsterpartiet som ett socialistiskt parti och ett feministiskt parti också ser förstås att den ekonomiska ojämlikheten i samhället är grunden till så många av våra samhällsproblem. Alltså det faktum att vi har en relativt liten elit, både i Sverige och internationellt, som besitter enorm ekonomisk och politisk och social makt, står i kontrast till att människor i stort, det som man brukar kalla arbetarklassen och medelklassen, alltså löntagarna i stort, att de har alltså den här makten på bekostnad av människor i stort. Och vi kan se det i Sverige när vi tittar på förmögenhetsfördelningen. Vi ser att den rikaste 1% i Sverige äger 40% av vår gemensamma förmögenhet. I världen ser det ännu mer drastiskt ut, där det är de rikaste, ja, nu minns jag inte den senaste siffran, de brukar släppa nya siffror varje år, men det brukar vara ungefär de rikaste 70 personerna äger mer än den fattigaste hälften, alltså mer än 3,5 miljarder människor på jorden då. Så att det finns en enorm ekonomisk ojämlikhet i världen, och det är grunden till så många problem, inte minst sociala problem som vi ser, där människor fastnar i levnadssituationen, en cirkel av fattigdom som är enormt svår att ta sig ur, så att säga, på egen maskin, för att man går till jobbet, man jobbar hårt varje dag, och ändå känner man att det är lite för mycket månad kvar i slutet av liksom
plånboken.
Det går inte riktigt ihop, det räcker inte riktigt. Så det är vår huvudpoäng, att vi behöver en större omfördelning av våra ekonomiska resurser. Och det gäller på alla nivåer kan man säga. Lokal nivå, regional nivå, nationell nivå, internationell nivå. Vi behöver en omfördelning av resurserna så att de tillfaller fler människor, så att vi kan bygga ett mer rättvist, omtänksamt, solidariskt samhälle.
Då kom du in lite också på er alltså vision, alltså den här förändringen ni vill få till stånd. En större ekonomisk jämlikhet, kan man säga så?
Ja, en större ekonomisk jämlikhet, ekonomisk demokrati. Alltså att vår demokrati arbetar, vi brukar säga att ekonomin ska arbeta för människor, inte människor för ekonomin, så att säga. Ekonomin är ett medel för att uppnå det som jag tycker är väldigt vackert står i vårt partiprogram, att vi ska uppnå ett samhälle där människor kan leva fria och rika liv. Då behöver vi en ekonomi som arbetar för oss, så att säga, så att vi ges de förutsättningarna.
En liten detalj i det där då, men som har fått mycket mediautrymme. Ni driver ju frågan om vinsttak eller taker i vinsttak i välfärdssektorn, ja, är det så det heter?
Ja, just det.
Ja, det är en del av det där då.
Ja, själv.
Varför är detta så viktigt?
Ja, det är en av de viktigaste frågorna just vad det gäller jämlikheten, därför att välfärden i sig är omfördelande. Vi betalar skatt in till våra offentliga system, och sen omfördelas de skattepengarna till de som är i störst behov. Så är tanken, eller hur? Mm. Man har olika sociala försäkringar så att man vet att om man blir arbetslös eller sjuk eller skadad på arbetet, så ska man inte stå utan mat på bordet, utan då har vi en tanke om att omfördela vi skattemedlen solidariskt då till den som är i behov. Vad vinsterna gör i det systemet är att de tar resurser från våra offentliga system. Alltså de här stora, i huvudsak riskkapitalbolagen, Attendo, Aleris, Carema heter de inte längre, Vardaga heter de. Men de här stora koncernerna som ofta har internationella ägare, inte sällan är placerade på några skatteparadis, några små öar någonstans. De gör att välfärden blir som ett durkslag, det riktigt sipprar ut resurser, nödvändiga, viktiga resurser från våra välfärdssystem in till några få privata fickor. Och det där måste vi sätta stopp för, därför att vi vet ju att välfärden är i behov av fler resurser. Titta på BB i Sollefteå. som tvingas stänga ner det för att politikerna säger att det inte finns tillräckligt med resurser. Det är bara ett exempel på det här fullkomligt heldumma systemet där vi inte tillför tillräckligt med resurser till välfärden. Det är klart att vi har råd att ha öppet en BB-avdelning på sjukhuset i Sollefteå på samma sätt som att vi självklart har råd att anställa fler förskolelärare i Tyresö eller barnskötare eller människor som kan arbeta inom äldreomsorgen. Resurserna finns, men de måste omfördelas, och där är vinsterna i välfärden en väldigt viktig nyckel.
Då måste jag fråga dig så här, av den andra sidan påpekar ju behovet av att några, vi måste ha entreprenörer och de måste uppmuntras så vi får företag som skapar sysselsättning. Det är väl vad andra sidan säger. Hur stor morot kan ni tänka er för företagandet? Alltså, vi kan ju inte alla vara tjuren, nu är jag elak här, vi kan ju inte alla vara tjuren Ferdinand som sitter under korkeken.
Nej. Just det, så är det ju.
Så hur stor morot kan vi skänka dem som skapar jobb?
Ja, just det. Alltså, Vänsterpartiet har ju varit väldigt tydliga. Det står i vårt partiprogram och så. Det är verkligen en del av våran övertygelse om att marknader är en naturlig del av varje modern ekonomi, till exempel. Marknaden är ett bra system när till exempel du eller jag ska gå och kanske handla en varmkorv ute på stan eller för att bestämma tillgång och efterfrågan på vissa produkter och sådär. Men marknaden passar inte i alla delar av människors liv. Marknaden passar som väldigt dåligt sätt att organisera ekonomin i vården till exempel. Eftersom det är behovet som ska styra där. Så självklart så behöver vi företagare som har spännande nya idéer som ofta lägger ner väldigt mycket tid och resurser på sina företag. Och där är ju Vänsterpartiet väldigt stöttande. Vi tycker att det är spännande, trevligt, intressant och viktigt för samhället att den typen av företag finns. Så där är vi helt ombord, så att säga. Sen så kan man ifrågasätta de här stora privata, nästan monopolställningarna inom vissa marknader. Det som traditionellt brukar kalla storkapitalet. Alltså det som ofta också är en typ av motståndare mot småföretagandet. Småföretagandet har ofta svårt att konkurrera på de marknader där en stor koncern är väldigt ledande, till exempel. Och där är marknaden inte fungerande, så att säga. Och då ser vi att då finns det behov av att ha till exempel en fungerande bolagsskatt. Sverige har en bolagsskatt som är lägre än många av våra grannländer. Det finns ett utrymme där att höja den, till exempel. Just för att omfördela resurser från de som sitter på pengar till de som är i behov av resurser. Välfärden, våra trygghetssystem, ökad trygghet ute på våra gator och torg. Där finns det ett rejält behov, och därför måste resurserna omfördelas.
Då gör vi så här nu, Marcus. Nu har vi pratat nationellt ett tag. Det här är ju närradio. Så vad ser du, vad behöver förändras här i Tyresö då? För att, alltså, vad är er lokala ideologi?
Ja, just det. Alltså, vår lokala ideologi är lika socialistisk och feministisk som vår nationella. Och det innebär att vi vill göra satsningar på vårt gemensamma, på vårt offentliga. Vi är inte intresserade att göra som alliansen föreslår, att all kommunal verksamhet ska prövas för att konkurrensutsättas, till exempel. Vi ska istället satsa på det vi gemensamt har byggt upp. Det har tagit mycket möda från tidigare generationer att bygga upp den välfärd som vi idag åtnjuter. Och det är hög tid att vi satsar pengar på de välfärdsområdena. Det vi driver väldigt starkt i Tyresö är att vi ska ha fler anställda inom välfärden. Vi ska garantera bättre tillgänglighet till välfärden. Och vi ska ha en hög nivå och service inom välfärden. Så att vi vill se fler barnskötare inom förskola och på fritids. Fler lärare med höjda löner gäller i hela välfärden. För att vi ser att det finns ett stort behov av att de som arbetar inom välfärden har halkat efter under lång tid. Därför finns det ett stort behov av att avsätta pengar för löneökningar. Men det handlar om att stärka våra solidariska system. Det handlar om att satsa på kultur, till exempel. Någonting som Tyresö länge har halkat efter på. Vi vill se ett fullgott kulturhus i Tyresö där man kan både ägna sig åt spontankultur, föreningarnas olika kulturella inslag. Det ska finnas plats för föreningarna att ha möten och så vidare. Det finns många frågor vi driver, men man kan säga att det kokar ner till att vi vill satsa på vårt gemensamma. Och vi ställer det i kontrast till alliansens nedskärningspolitik.
Men alltså, det är ju är lätt att komma med en godispåse, men det ska ju betalas också. Hur ser ni då på kommunalskatten?
Ja, vi föreslår ju en höjning på kommunalskatten så att vi hamnar på en nivå som bättre svarar gentemot välfärdens behov. Och det innebär till exempel att om man tjänar, nu ska jag se att jag får siffrorna rätt, om man tjänar 25 000 kronor i månaden, då får man en skattehöjning på ungefär 100 kronor.
I månaden?
I månaden. Ja. Tjänar man riktigt mycket pengar, säg 55 000, då får man en skattehöjning på 220 kronor om jag inte missminner mig. Så det är inga jätte, det är ingen skattechock så att säga, utan... Och det är lite intressant faktiskt, om man tittar på Vänsterpartiets totala skattepolitik, alltså både våran satsning på den höjning vi vill göra på kommunalskatten i Tyresö och de skatter vi föreslår på nationell nivå, så hamnar vi precis mitt emellan regeringen Reinfeldt och regeringen Persson. Så att vi har alltså lägre skatter än Göran Persson, men högre skatter än Fredrik Reinfeldt. Så att om man inte tyckte att det var något jättestort personlig tragedi så att säga under regeringen Persson, så kan man känna sig helt lugn med våra förslag på skattejusteringar.
Marcus, vår tid börjar gå mot ett slut. Jag tror vi får anledning att återkomma. Det här har handlat mer om ideologi. Men det är ju valår nästa år, så att vi kanske ses i studion igen.
Absolut, jag hoppas det.
Då så ber jag få tacka dig, Marcus Obligado från Vänsterpartiet, och så skickar vi en liten tanke till Nina och hoppas att hennes problem löser sig.
Absolut, det gör vi, och tack för att jag fick komma hit.
Tack så mycket.
Tack.
Hej.